Tack för välkomnandet. Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet, evangelietexten för idag. Och vi läser från den första versen i 24 kapitlet. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddor som de hade gjort i ordning. Det fanns stenen bortrullad från graven, och när du gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. Han lutade sig in då såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Amen. Jesus, låt ditt eget ord få tränga in i våra hjärtan, verka i våra hjärtan och skapa liv. Amen. Den tomma graven är en himlens port. Det är en bortrullad sten. Det är en brusten förlåt. Vägen som var spärrad av keruberna när människan blev förvisad ur paradiset. Keruberna är förda åt sidan. Vägen fram till Gud är öppen. Redan nu, men ännu inte. Men redan nu får vi gå på en ny och banad väg ända fram till nådens tron och finna hjälp i rätt tid, som Hebreerbrevets författare säger. Men vad var det de där personerna som kom till graven fann där? Jag tänkte vi skulle se på tre olika personer eller kategorier. Den första är de här kvinnorna. Sen tar jag med, en av de här kvinnorna finns ju med i den här berättelsen också, men det finns en specialberättelse om Maria från Magdala i Johannes evangeliet, och det ska vi titta lite på också. Och så ska vi titta några ögonblick på Petrus också. Men vad var det de fann där vid graven? Jo, det första som berättas, det är att de ser att stenen är bortrullad. Det var ju en omöjlighet de stod inför. Stenen hade ju, den var en stor sten. Tre kvinnor, eller om de var ju tydligen ännu fler, det hjälpte inte. De hade inte klarat av att rulla bort stenen. Hur skulle de få bort den? Och ofta står vi inför omöjligheter. Det finns många stenar i vår väg. Det finns mycket som behöver röjas undan för att vi ska kunna nå fram i livet. Nå till de mål som vi vill nå till. Och inte alla stenar i våra liv tas bort. Det finns ganska många stenar som vi får ha kvar, men stenarnas sten är bortrullad av herrarnas herre och konungars konung. Den stenen är borta, och det innebär att det finns ett löfte om att alla stenar ska tas bort en dag. De fick se två män i skinande kläder, och Johannes berättar för oss att det här var änglar. Men Lukas kallar dem bara för män i skinande vita kläder. De fanns i graven. Det som jag sa från början, de visar att det var en himlens port. Himlen hade landat mitt i graven med änglarna. Graven, som var ett dödens rum, förvandlade Jesus till ett livets rum. Och Paulus, han utropar: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Den är bruten, dödens udd. Vi kommer inte undan döden, men dödens udd kommer vi undan. Den udd som består av synden, för den har Jesus besegrat när han dog på Golgata. Det var inga keruber med ljungande svärd som fanns i graven. Jag föreställer mig att det var änglar med vidöppna armar som säger: välkommen in i Guds rike. Vad mötte de mer? Jo, de mötte ett levande vittnesbörd. De fick uppdraget att tala om för apostlarna att Jesus var uppstod. Det är märkligt att kvinnor fick det uppdraget på den tiden. För de var inte, så att säga, berättigade som vittnen. Man kunde inte åberopa en kvinna som vittne. Men Jesus gör det. De var godkända som vittnen. Kanske var det för att det var kvinnor som kom med vittnesbördet som de inte trodde på det. För det var alldeles för fantastiskt. Men det drev ändå både, i alla fall, Petrus och Johannes, eller förstår vi ju, att verkligen undersöka mysteriet. Så var det Maria från Magdala. Hon gråter, och det förstår vi ju. Hon får fråga om varför hon gråter. Och det var inte för att Jesus liksom skulle mästra henne, utan det var därför att han känner en så oerhört djup empati, så oerhört djup kärlek, så att han frågar efter din och min gråt. Och han tar hand om gråtens varför. Han ställer inte bara frågan, han tar hand om gråtens varför. Och gör det så att han frambringar glädjetårar i våra liv. Glädjetårar över den kärlek, den nåd, den barmhärtighet som han ger åt var och en av oss som vill komma till honom. Maria får ett personligt tilltal. Det var alldeles extra viktigt för Maria. Hon hade upplevt det naturligtvis tidigare. Men att hon, som hade varit en föraktad person, fick bekräftelse på sin värdighet, sin storhet som människa, det var betydelsefullt. Och det talar om en förtrolighet, en närhet till Jesus Kristus själv. Och du och jag, vi får vårt personliga tilltal. Vi får bekräftelse på vår värdighet som människa i Jesu tilltal till oss. Och hon får en personlig vägledning. Och så får hon öppnade ögon, berättar vi om. Hon får se att det verkligen är Jesus som finns där. Först tror hon att det är trädgårdsmästaren. Men i tilltalet så får hon öppnade ögon. Och i Guds tilltal till dig kan du få öppnade ögon. Du kan få se vilken mästare det är. Det hon utbrister. Rabuni, som betyder mästare. Du kan få uppleva i Guds tilltal till dig den här stunden att du har en stor mästare, en herre, en messias, en Kristus som är uppstånden. Hon får upp ögonen för en helt ny verklighet. För det är en ny verklighet efter Jesu uppståndelse. Världen, inte bara den lilla världen, utan hela världen är förändrad efter att Jesus har uppstått. Det är en ny verklighet som har tagit form. Det paradis som var förlorat, det är återupprättat i ett redan nu, men ännu inte. Och löftet finns om att paradiset som gick förlorat är återvunnet genom Jesus Kristus. Så har vi Petrus. Han får se en linnesvepning ligga där när han lutar sig in. Och han går också in i graven, berättas det också om. Men här, i den här texten så står det bara att han lutade sig in. Den berättar om att Jesus faktiskt har varit i graven. Att Jesus har varit i graven betyder att Petrus synd är försonad. Han har dött, men han har varit i graven. Han är där inte längre. Linnesvepningen talar också om att det inte är så att han är bortrövad. För då hade de tagit med linnesvepningen. Då hade de inte brytt sig om att ta av den. Utan det där ryktet man spred sen att han skulle vara bortrövad, det kunde Petrus säga, det stämmer inte. Jag har sett linnesvepningen ligga i graven. Och så berättas det om att linneduken som hade legat för hans ansikte, den var hopvikt och låg på ett särskilt ställe. Det berättar om att det var inte bråttom när Jesus gick ut ur graven. Han kunde ta tid på sig, vika ihop linneduken och marschera ut i triumf ur graven. Petrus hade nog levt under tiden från Getsemane kvällen när han hade förnekat Jesus med frågan, hur ska det bli? Hur ska det bli för mig efter detta oerhörda svek? Men nu får han en ny fråga. Vad har hänt? Men det står inte så där väldigt tydligt, men det står ändå att han gick därifrån full av undran. Jag undrar om han inte gick med ganska nedböjt huvud och funderade och funderade. Vad är detta för någonting? Han fick en ny fråga och kanske balanserade den ältandet av sveket. Och någonstans tror jag att han redan upplevde att det fanns en öppning ändå för nya möjligheter. Ibland så är det inte så tydligt vilka öppningar som finns. För det kunde nog inte Petrus riktigt tänka ut. Vad är det för öppningar som finns just nu? Men han kunde få ana. Och ibland får vi leva med aningar om olika saker. Om öppningar mot nya möjligheter. Och jag tror ändå att han upplevde att det fanns ett hopp. Om befrielse från sitt svek. Jag undrar om han inte tänkte, vad kommer hända nu? Kommer jag få chansen att få bli upprättad? För han, Markus berättar att kvinnorna skulle hälsa Petrus och de andra. Och i den gamla översättningen står det att han skulle få en särskild hälsning. Och jag tror att när han fick den där hälsningen, då tror jag att han tänkte, Jesus har nog tänkt särskilt på mig och mitt svek. Det finns kanske ett hopp ändå, trots allt. Och det kanske var därför han sprang till graven. Kanske var det den där längtan efter att få uppleva upprättelse som drev honom. Visserligen sprang han inte lika fort som Johannes, men ändå. Han sprang till graven. Och där tror jag att processen mot det fullständiga fullständiga upprättelsen som han upplevde vid Tiberias sjön startade. Det går fort att rasera genom vår förnekelse. Och ibland tar det tid för att gå igenom processen mot upprättelse. Och det beror inte på att Gud är sen att hjälpa oss. Utan det är att han vill göra processen ordentligt. Han vill att den ska bli verklig, helt och fullt. Så låt budskapet om den tomma graven få vara en himlaport till Guds rike i ett redan nu men ännu inte för dig och för mig. Amen. Jesus, tack att du lever. Tack att du är uppstånden och tack att du vill ge ditt liv till var och en av oss på grund av din kärlek, på grund av din nåd, på grund av din ofattbara trofasthet. Amen.